Jag bara gissar här, men jag tror att de flesta som lyssnar, de har en utbildning eller ett jobb där de gör ungefär samma sak vecka efter vecka, år efter år. Och sällan ens funderar på att byta. Och det är egentligen de jag skulle vilja komma åt med det här avsnittet. Att ens bara tänka tanken, du vet att du kan byta, va? Och om du ens funderar på att byta, då är saker som du skulle kunna fundera över är, vill jag ha roligare, vill att det ska vara mer spännande, vill jag ha potential att bli kanske rik eller berömd.
Hej, välkommen till ett nytt avsnitt av 25 minuter med mig, Ludvig Sundström och
Micke Syding.
Ja, och idag så ska vi prata om projekt och inte riktigt hobbyer, men ja, lite avgränsande till hobbyer. Men speciellt när man ska ta sig an nya projekt och hur man ska tänka angående det och om det är värt det. Och speciellt då till exempel ett extra projekt om man har ett högavlönat jobb eller jobbar fulltid eller kanske till och med jobbar med investeringar eller eventuellt är pensionär med mycket fritid. Och det här är ju ett rätt komplext ämne med många utgångspunkter som man kan utforska och vi har inget konkret svar, utan vi ska mest diskutera det här från olika punkter som om man vill ha roligt, lära känna nya personer, vad ens motivation är, om man vill tjäna pengar, vad alternativkostnaden är, om man kanske vill lära sig någonting nytt och bredda sin kompetens och så vidare.
Som sagt så har vi inga färdiga slutsatser här, men till exempel så tycker jag att det är viktigt att fundera över vad är det man egentligen personligen har för nyttofunktion. När man ska prioritera mellan två saker, till exempel stanna kvar vid sin trygga nuvarande projektstatus eller byta till någonting annat, då får man ju fundera över exakt vad är det jag vill optimera här. Är det till exempel min karriär och materiella framgång? Eller är det någon slags lycka och självförverkligande? Och ett annat sätt att uttrycka det på, det är om man ska vara lite så passivt fundera på vad borde jag göra för att klara mig? Att det här är liksom väldigt, har väldigt mycket med trygghet och lite framtidssäkerhet att göra. Här kan man fundera över om det man gör är farligt i någon mening. Alltså, och med farligt så menar jag att det inte är framtidssäkert. Man har bara stelnat till i sin nuvarande situation utan att riktigt fundera över vad är det här hållbart? Eller så är man mer aktiv inriktad och funderar i termer av just lycka och självförverkligande. Vad vill jag? Finns det något sätt här som kan göra mig mer lycklig och stolt och kanske också slippa gräma mig lite grann och kanske slippa få en livstidskris?
Inte bli bitter.
Mm, precis.
Bra uttryckt.
Och jag tänker så här. I det passiva fallet, alltså frågan om man är fast i någonting som gör att man kanske i framtiden blir helt enkelt för fattig eller olycklig, då känns det som att man egentligen är lite långsam och lite trygghetssökande. Då ska man ha en gradvis övergång. Men om det mer handlar om lycka och självförverkligande, då ska man egentligen nästan byta så fort man får tanken. Alltså man ska våga hoppa.
Det är ju kanske det som är en situation som många är i. Vad är det där citatet från Thoreau? Att folk liksom går igenom livet med en slags outtalad ångest.
Jag kommer inte riktigt ihåg det, men jag tror att det största felet de flesta gör i det moderna samhället, det är att man helt enkelt inte vågar ha kul, inte vågar ta chanser, inte vågar ta nästa steg.
Det finns ju ett ganska stort skyddsnät, så man borde kanske ta mer risk än man vågar.
Jag har ju bytt ändå steg några gånger. Dels när jag hade mitt första jobb, jag var ganska ny i Stockholm, hade just gått ut Handels. Jag fick ett lågavlönat jobb som mäklare på en liten fondkommissionär. Att hoppa därifrån kändes ju liksom både illojalt och lite otryggt. Jag kunde tänka i termer av, jag har ju ändå varit här i 2,5 år, då kommer jag få stanna även om liksom någonting börjar gnissla lite grann. Men om man går till något nytt ställe, vem är jag då? Alltså det kändes ju liksom lite otryggt. Men jag fångades upp av att jag nog helt enkelt bara, jag borde byta miljö. Det var en instinkt som sa till mig, du bör göra någonting annat. Jag tror att du utvecklas då.
Och på tal om det här med nya projekt i allmänhet, det är ju lite länkat, det är inte samma sak, men det är lite länkat till det här med hobbyer skulle jag säga. Det blir ju viktigare med faktiska hobbyer ju äldre man blir, och alltså som ett sätt att aktivera hjärnan och för att det är kul liksom. Och vissa personer har ju för mycket hobbyer eller håller på med för mycket saker, så de liksom kommer aldrig någonstans, för de har inte tiden att liksom sätta sig ner och fokusera på någonting som kanske tjänar mycket pengar eller blir någonting, för de har för många fritidsintressen. Och andra personer, de bara jobbar och har inga intressen liksom. Så det är också en utgångspunkt där. Om man bara gör en sak så blir man ju ganska enkelspårig, och då kanske man borde tänka på att ta på sig några extra projekt eller hitta några roliga hobbyer.
Om man är relativt ung och relativt normal, då kommer ens primära yrke vara kanske bara liksom nätt och jämnt så att man har en okej levnadsstandard. Det är bara att titta på statistiken. Hur mycket har folk på sina bankkonton och hur mycket tid har man över? Det är inte så att det är jätteenkelt att bara byta alltihop rakt av. Så jag förstår att jag har förstås efter en ganska lång karriär en helt annan situation, en helt annan nyttofunktion. Du har ju heller egentligen aldrig riktigt haft någon normal sysselsättning. Så för dig så har mycket handlat om var bygger jag störst varumärke och marknadsvärde och potential för framtiden. Så för dig är allting väldigt mycket framåtriktat. Du kan behöva byta fot för att skapa både trygghet och potential långt in i framtiden. Hur funderar du kring de här sakerna?
Jag ska gå in på det lite snart här med den praktiska delen där, hur man skulle kunna utvärdera det här med om man ska ta på sig nya projekt, liksom, hur jag tänker där. Men utöver det så tänkte jag göra ett annat tankespår med att jag har ju läst extremt mycket böcker de sista åren. Det skulle jag nog säga har varit min liksom, största hobby, eller vad man ska säga. Eller någonting som jag har gjort i allmänhet utöver det jag jobbat med och sådär. Men jag börjar tröttna på det lite nu på sistone. Det blir svårt att hitta intressanta böcker. Visst, den här Dune-boken var riktigt bra som jag läste nyligen, men det är ju sci-fi. Men utöver det så det börjar bli riktigt svårt att hitta bra böcker, tycker jag. Ja, men, så då måste man nästan fylla ut den tiden med någonting som aktiverar hjärnan och är roligt.
Jag tror att du är inne lite på en tangent där på någonting viktigt, och det är att inte fastna i gamla löften eller gamla nöjen, gamla hjulspår. Om du under en ganska lång period tyckte böcker är en superviktig källa till både visdom och underhållning. Det betyder ju inte att de är det för alltid.
Nej, men det har ju kanske, nu det här året har ju ersatts mer med bolagsrapporter och sånt där, investors presentations. Men det är inte riktigt samma sak. Det ersätter inte hobbyn, eller liksom det roliga i det.
Ja, alltså för böcker generellt sett kanske ändå är lite lugnare sidosysselsättning. Att läsa böcker är sällan ens huvudsyssla, ens inkomstkälla.
Nej, men det har varit kul liksom. Men det börjar bli tråkigt, så då vill man liksom fylla det tomrummet med någonting nytt och kul. Men om man går vidare till det här lite det mer praktiska, hur man skulle kunna tänka på det här. Om man ska ta sig an ett nytt projekt, då tänker jag första saken man skulle kunna tänka på är vad det kommer ge för mervärde, det här extra arbetet eller extra projektet som man ska göra. Kommer det ge mer intäkter? Kommer det utöka ens nätverk? Kommer det vara roligt? Finns det nu andra liksom övriga perks så att säga? Typ många personer kanske tar sig an ett styrelseuppdrag eller liknande. Det är ett sånt exempel.
Jag tänker spontant här att de flesta gånger som man funderar över att byta fot så är det är sällan någon bara serverar en möjlighet. Så det är sällan man riktigt får den här aktiva möjligheten att säga okej, här någon sa, vill du vara med i den här styrelsen? Okej, vad betyder det för mig? Det är ganska sällan man får en sån möjlighet, utan det handlar nog oftare om att försöka tänka brett och bryta sig loss ur det det man redan har. Och jag börjar gissa här, men jag tror att de flesta som lyssnar, de har en utbildning eller ett jobb där de gör ungefär samma sak vecka efter vecka, år efter år. Och sällan ens funderar på att byta. Och det är egentligen de jag skulle vilja komma åt med det här avsnittet. Att ens bara tänka tanken, du vet att du kan byta, va? Och om du ens funderar på att byta, då är saker som du skulle kunna fundera över är, vill jag ha roligare, vill att det ska vara mer spännande, vill jag ha potential att bli kanske rik eller berömd.
Och sen på tal om det här med att lära sig någonting nytt eller liksom bredda sin kompetens, då kan det ju vara liksom en slags dold nytta att det som vi snackat om innan, eller du har ju nämnt den här boken Range, och jag kallar det därför comprehensivist liksom, och att bemästra flera olika kompetenser, och det är extremt värdefullt på lång sikt. Så man bygger en egen kompetens innan man gör det. Men det tar ofta väldigt många år liksom. Men om man börjar tidigt och försöker lära sig olika områden, då kan man bli en expert på väldigt många saker. Eller koppla ihop det till någonting nytt. Och då, det tycker jag är ett väldigt starkt argument för att till exempel ta på sig extra uppdrag eller extra projekt liksom tidigt. Med ett långsiktigt mål att försöka lära sig nya saker tidigt. Så det tycker jag är en bra anledning till det, skulle man kunna säga. Och sen när det kommer till det här med vad det nya projektet kan ge för sorts mervärde, då tycker jag man kan tänka på det både på kort sikt, kanske på så här 3-12 månader, men också på lång sikt, mer än 3 år. Och optimalt så vill man ju gärna att allt man gör ska ha någon långsiktig nytta på över, till exempel över 3 års sikt liksom. Men så är det ju kanske inte alltid i riktiga livet, men jag tycker det är en viktig så här hållpunkt om man tänker vad man ska hålla på med och om man ska prioritera någonting i förväg och tänka över det.
En av lärdomarna från boken Range, det är just att om du faktiskt tar det du gör just nu på allvar, kanske till och med tänker på det i termer av att det här ska jag göra resten av livet, det här är mitt nya kall, lite som Van Gogh gjorde typ 26 gånger, det här är mitt kall, det här är min nya teckningsmetod.
Så nu ska jag skära av mig örat.
Jag kan inte just det då, men det var en bra PR kanske på lång sikt, på 300 års sikt, men om man faktiskt tar det man gör på allvar och går in för det med hull och hår, då kommer man också få en långsiktig fördel. Men det svåra är när man tar saker på allvar att sen också hitta ett läge att bryta sig loss ur dem. För det blir väldigt mycket sankkost. Alltså att man tycker att nu har jag ju lagt 3 år här på att vara civilingenjör eller finansanalytiker eller någonting. Ska jag verkligen börja spela fiol nu?
Ja, nej, men vi ska ju komma in på det där lite senare. Men det där är en intressant punkt också med så här, när man väl kan någonting bra, eller antingen för att man kan det väldigt bra, har en djup expertis i det, eller för att det är liksom ens huvudsysselsättning eller liknande, då kan man ju ofta liksom göra det ganska effektivt och så att säga komma undan med att göra kanske 80% av det ganska på kort tid, så har man tid över till någonting annat om man gör tid för det liksom. Men den situationen är man ju inte i om man inte redan har den där expertisen eller är väldigt bra på det man gör. Så det är inte en situation som alla är kanske, men det är viktigt att tänka på om man är det.
Ja, det knyter ju an lite grann det här till det som jag startade med. Är det frågan om att bli bäst på sin karriär och maximera sin materiella rikedom, eller handlar det om att bli självförverkligad och lycklig? Men jag tror tyvärr att när man blir riktigt, riktigt duktig på någonting och tjänar riktigt mycket pengar på någonting, då är tendensen oftast att man fokuserar ännu mer på det och ännu mer tid, snarare än att bara optimera inkomsten per liksom tidsenhet och försöka maximera överbliven tid till annat.
Sen nästa punkt här, det är att tänka på om det går att göra liksom 80% av det kanske under en månad, men ändå få någonting från projektet på lång tid. Som jag var inne på tidigare, helst över 3 år då, eller helst på så lång sikt som möjligt. Men
hur tänker du då? Att man ska göra någonting parallellt?
Alltså, ja, men bara som ett teoretiskt exempel. Så här. Säg att du har ett jobb och jobbar 8 timmar per dag eller vad du jobbar. Sen får du en idé att du vill hålla på med något extra projekt eller göra någonting extra. Och sen inser du att oj, det här går ju faktiskt. Jag skulle kunna, om jag lägger kanske 4 timmar per dag i ungefär en månad, så skulle jag kunna, det blir inte perfekt, men det blir tillräckligt bra för att det ska ge någonting på väldigt lång sikt. Och så kanske jag kan göra det på en månad om man kan göra ett projekt så effektivt.
Jag tror att det är ett smart sätt att kolla om det faktiskt är någonting man vill göra, om det är någonting man kan bli bra på, om man gillar det, om det går att tjäna pengar på det, om det nu är det som är meningen. Men jag tror man ska vara försiktig med att att tro att man kan lägga till hur mycket saker som helst och göra det bra och testa på riktigt.
Ja, och du kan ju heller inte tänka så där praktiskt om det är typ en hobby eller om man gör det för det är kul, då är inte det relevant. Men
funderar man faktiskt på att säga upp sig från sitt etablerade yrke, det som ger mat på bordet och ser till att man har råd med sin bostad, då tycker jag absolut att man måste försöka lägga till det parallellt först. Och har man inte mer passion än att man faktiskt kan under en period lägga till det på sin fritid istället för att gå på after work eller vad det nu är, eller kolla på Netflix, då ska man nog inte försöka byta till det som livelihood heller.
Mm. Ja, nej, men som ett till exempel på det där som jag sa med, om det skulle kunna gå att göra liksom så här lite 80-20-principen, att man kan göra det, det behöver inte vara perfekt, men det är tillräckligt bra om man får ett långsiktigt resultat. Bara som ett till exempel, börsen. Visst, att det är väldigt svårt och komplext, men om man bara säger, om vi bara påpekar, eller liksom i teorin säger att man skulle kunna göra någonting, lägga kanske en timme per dag, men ändå få ett positivt resultat, då skulle ju det vara en extremt effektiv användning av sin tid. Till exempel att kolla över sin portfölj eller vad man nu gör. Och om det nu bara skulle ta en timme per dag och man ändå får en positiv avkastning på det.
Men återigen, man ska ha respekt för att det är svårt att ändra sina vanor så mycket att man kan lägga till en extra produktiv grej på det man redan gör. För typiskt sett så har en människa redan etablerat sin energinivå, sina vanor, sina timmar. Och hur goda föresatser man än har på morgonen, att jag sen efter jobbet, då ska jag lägga en riktigt bra timme på börsen eller träning eller vad det nu är för ny hobby. Men sen kommer den där timmen och då hugger vanorna tag igen. Här ska jag handla, här lagar jag mat, här äter jag, här kollar jag nyheterna på tv och här blir en tv-serie. Jag har inte riktigt lust att sätta mig och skriva just idag.
Ja, skriva är ett bra exempel. men jag håller med dig. Det är så att man har bara typ mellan, kanske 2-8 effektiva timmar per dag. Ungefär. Och det är svårt att överskrida det, så man ska inte överskatta hur mycket tid man faktiskt har. Då återkommer vi lite till det där som jag sa i början, att vissa personer, de har ju så här jättemycket projekt som de alltid håller på med eller hobbyer liksom, och då kommer de ofta ingenstans för att det är för mycket olika konflikterande agendor.
Saker drar igen, och om man har redan etablerat det beteende man har, så det handlar om prioritering. Och ska man stoppa in någonting nytt, då måste man egentligen ta bort någonting annat. Och det är svårt. Det gör ont att ändra vanor. Och så samtidigt så hör man om de här, liksom här superpresterare som gör produktiva saker 12 timmar eller 16 timmar om dagen. Och så tror man själv att jag jobbar ju egentligen bara 4, 5, 6, 7, 8. Jag har ju flera timmar kvar. Men i praktiken har de flesta inte de timmarna. För det är inte så man funkar. Mm. Så det är lite av en, det är en illusion att man kan lägga på saker ofta.
Ja, verkligen. Det är lite som ett cognitive bias det där. Och på tal om det så en annan liten sån där intressant grej. Det är en intressant aspekt i det här med att, som jag var inne på förut, att om man kan någonting bra, om man har en djup expertis eller om man är väldigt bra på det man gör, då kan man ofta göra det effektivare. Till exempel, du skulle kunna utföra majoriteten av ett arbete på kanske 2 timmar per dag, så har du 6 timmar över till någonting annat. Så kanske det inte funkar i praktiken på alla arbetsplatser liksom, men i teorin så funkar det ofta så. Ja, men om man är bra på det man gör liksom, eller om man har ett väldigt, man är effektiv.
Mm. Jag skulle nog säga att många arbetsplatser jag har varit på så fungerar det på det sättet. Och samtidigt är det lite av en Schrödingers arbetsplats att även om det riktiga arbetet görs på 2 timmar av 10, så måste man ändå nästan vara där de där 10 timmarna för att kunna göra de 2. Det är så mycket annat socialt och beteendemässigt, vanemässigt som är, det är svårt att bara rationalisera bort. Det borde gå på något sätt, men det verkar ändå inte göras.
Ja,
så man ska inte lura sig själv heller att tro att det går att bara skruva på den här produktivitetskanalen. För då, det är någonting som händer. Man blir mentalt trött. Det går ett tag bara.
Ja, och men på tal om det så tycker jag att så här, om man håller på med någonting, säg att antingen att det är ens jobb som sa tidigare, eller att det är att man har kanske ett stort projekt eller arbete som man har hållit på med länge, då är det ofta så att man är liksom insnöad i det, och som man säger på engelska habituated, så att man man har en massa saker man skulle kunna göra om man liksom glömmer det, eller liksom det kommer inte top of mind. Så man, liksom, man är insnöd på det, och man lider kanske av också den här effekten curse of knowledge. Så att man ser inte på det från färska ögon. Däremot när man ger sig in i ett nytt projekt till exempel, då ser man på det nya projektet med färska ögon. Och dels så blir man ju mer kreativ och sådär. Och dels så är man ofta mer effektiv i ett nytt projekt, för man tänker faktiskt aktivt över det. Medan ens vanliga arbete, man liksom går dit och gör det, men man kanske inte liksom tänker över det med färska ögon varje dag. Och så här omdanar liksom vad man gör, utan man bara går i sina steg i det man har etablerat eller säger att man ska göra, eller gjort ett mål att man ska göra liksom. Men man kanske inte omevaluerar det på samma sätt som gör med ett nytt projekt. Och dessutom tycker jag, om det är så här ett nytt projekt, då är det lite lättare att dels bli liksom jobba upp commitment i det, så att säga. Medan ett existerande projekt, då har man redan det där, så då tänker man inte på det. Vet du vad jag menar?
Precis, och jag satt och funderade på en parallell tanke här. Inom både träning och näring så är det en etablerad sanning att när du börjar med ett nytt träningsprogram, då blir du alltid starkare. Och när du börjar med en ny diet, så blir du alltid smalare eller fittare eller mer deffad, vad det nu är du ute efter. Och det är för att när du börjar med någonting nytt, då gör du det med fokus och på riktigt, och följer det också på riktigt. Men när du bara är liksom i slentrian-mode, då tar man genvägar och slarvar lite och tycker att det här är good enough. Så just det här att byta projekt, det betyder att dels byta perspektiv, men också byta och skärpa sitt fokus så att man faktiskt gör det man säger att man ska göra.
Ja, du kom in lite på disciplin där. Det jag var inne på innan, det var lite mer det här med, eller det är ju relaterat till det, men jag tänkte mer på den aspekten med liksom prefrontala cortexen, att man använder den väldigt mycket och den blir aktiverad när man gör nya saker eller ger sig in, tänker över ett nytt projekt eller är på en ny plats eller sådär. Liksom.
Det är faktiskt en annan dimension av det hela. Då gör man saker bättre.
Ja, exakt. Så.
Vi kanske ska glida över på frågan om alternativkostnader. För alla de här sakerna vi pratar om nu, när ska man byta projekt? Ska man byta projekt? Vad händer när man byter ett projekt? Vad som händer när man inte byter projekt, det är att man har sagt nej till allting annat.
Du preciserade det på ett bra sätt här innan vi började. Du sa, vad är det jag inte gör just nu?
Så när man går till sitt vanliga jobb, man går upp vid samma tid, man gör exakt, man har samma rutiner. Det har ju hänt någonting i världen sen man etablerade den här rutinen. Så det är massa saker man bara helt enkelt inte vet om, inte har funderat på om det är ett bättre sätt för mig själv att antingen tjäna pengar eller mig själv att träffa andra människor eller bli lyckligare, mer självförverkligad. Så ett klassiskt tips här, det är egentligen bara att göra någonting annorlunda. Ta en annan väg till jobbet, gå till en annan affär, ät lunch på ett annat ställe. Det lustiga med de där tipsen är att de ofta känns, du tänker så här, ja, men det kan jag väl göra, det kostar inget. Och så kommer du ut på gatan och börja gå åt vänster som du alltid gör. Och så tänker du, nej men just det, jag ska ju egentligen försöka ta andra vägen runt kvarteret.
Bara det där är jag en expert på.
Men för de allra flesta så slutar den där situationen med, jag vet att jag skulle kunna, så därför så tar jag samma väg idag. Och då har man inte åstadkommit någonting.
Nej, du har inte åstadkommit någonting, för du har inte gått en ny väg. Nej. Du är värdelös.
men så innan man ens börjar fundera på att säga upp sig eller lära sig ett nytt språk eller någonting, så försök åtminstone att handla i en annan affär eller sluta ta en AV med samma personer varje fredag.
Ja, och sen ett annat sätt att se på det här med alternativkostnaden, det är även om någonting kan ge snabba resultat eller kan vara roligt på kanske kort sikt, kanske 3 månader eller någonting, då är det frågan ofta så här, är det verkligen värt det? Då kommer vi tillbaka till det praktiska och inte bara att det är kul liksom. Men är det verkligen värt det jämfört med att bara helt enkelt jobba hårdare eller fokusera mer på det man redan gör?
Finnas en lättja i att bara byta för att man inte har lust att ta saker på allvar.
Precis, och då kan det ju egentligen vara att, precis som du sa, lättja liksom, då kan det egentligen vara liksom, nej, det kanske är bättre att liksom ha disciplin att bara köra på och fullfölja det man satt upp som mål liksom.
Då kan man faktiskt ha en liten tumregel. Jag har liksom några tumregler som jag funderar på ibland.
Ja, berätta.
Och en är att när man gör någonting, oavsett om det är ett yrke eller någon slags hobby, till exempel en sport eller någon intellektuell färdighet, så lägg en minimitid. Och jag tror att en minimitid är till exempel 2 år. Det här behöver inte vara hugget i sten. En del kan liksom veta precis vad de har för nivå och om det är kul eller inte på ett halvår. Men jag tror nog att faktiskt 2 år är en, liksom någon slags minimitid för att ge sig chansen att det blir en riktig vana, att det känns som att det här är ett livsprojekt, det här är jag. Och sen finns det motsvarande, det är nästan som en spegelbild av regeln att satsa 2 år på saker. Det är att om du börjar tveka, då ska du avsluta när du absolut inte kan tänka dig att stanna i 2 år till. Då ska du sluta då.
Det där tycker jag låter som ett jättebra tips. Speciellt när det kommer till så här praktiska projekt som kanske typ lära sig ett nytt område eller kanske börja skriva eller något liknande. Sådana där saker som man kan mer eller mindre precisera i en sak, som att säga så här, nu ska jag skriva 1 sida per dag i 2 år liksom, eller något sånt där.
Ja, och gör man det bara i 1 månad, då har man egentligen inte gjort någonting. Då har man inte gett sig själv chansen att låta det här bli en vana och leda till någonting, vare sig färdigheter eller produktion. Men 2 år, ja, alltså när jag säger det så känns det som att det kanske är lite i längsta laget att det ska vara ett minimum. Det kanske är ett halvår som är minimum. Men jag tycker ändå att man någonstans i bakhuvudet ska tänka i termer av 2 år är vad som behövs för att faktiskt ha gett någonting en chans. Inte minst ett yrke.
Mm. Har du någon mer tumregel eller ska vi summera?
Om man börjar tänka, borde jag byta? Då tror jag att det betyder att du har möjligheten att byta. Och då tror jag att den korrekta slutsatsen är, byt hellre tidigare än senare. För om du kan, du känner att du har lite lust, om du har jättetillräckligt lång tid för att det inte bara ska vara lättja och hoppjärke mentalitet, ja, men då är det. Om du är en person som tenderar att stanna 5 år på ställen och bara fastna, då är det verkligen så. Får du tanken, byt tidigare än senare. Det är väl den sista tanken.
Därför mig också tänka på det här med att så här, om man till exempel i den där situationen, om man kommer på någonting som verkar spännande och man vill göra det, dels som du säger så kanske man borde göra det, men också det här med att man kanske verkligen borde göra det medan det känns spännande, för att man kanske inte kommer ha den motivationen om man väntar ett år liksom.
Mm, det är lite farligt att fastna i trygghetsknarkandet att jag ska bara bli klar här först så att jag har den backupen. För du kanske dödar passionen. Du kommer inte längre vara den. Om ett halvår är du inte längre den du är idag.
Nej, precis. Det var bra sagt. Det här är ju ett jättekomplext ämne och vi har inte några exakta svar. Men man kan bara tänka på de här 3 sista frågorna. Och det är, hur skalbart är egentligen ens huvudsiktliga projekt eller jobb? Hur många saker kan man egentligen göra samtidigt? Hur mycket tid har man? Och då ska man ju dels inte överskatta hur mycket man faktiskt kan göra per dag. Men också att man kan ofta göra ganska mycket om man preciserar i förväg och man tänker på lång sikt. Och slutligen en slags värdeekvation. Hur mycket bryr man sig egentligen om till exempel tjäna pengar, ha roligt, bygga ett nätverk eller få status?
Ja, att känna sig själv, det är en av de svåra grejerna, men det är också det som behövs för att veta hur man prioriterar. Men eftersom vi inte har några svar, jag tycker det vore kul med ett uppföljningsavsnitt någon gång under våren. Så mejla in dina bästa idéer om alltså dina tips om hur du tänker kring personlig utveckling 2022, kanske dina investeringar 2022 och ja, helt enkelt vad har du för planer när du tittar på 2022? Inga nyårslöften utan mer saker och ting ändras och du ändras och du borde ändras och du ska ändras med tiden. Vad har du för planer? Maila!
Ja, det är i så fall 25minuter@gmail.com.
Då har du lyssnat på 25 minuter.
Mm, hej då!